Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå, hallå älskade Podmi-prenumerant och varmt välkommen till avsnitt nummer 435 av Nemo möter en vän. Stort tack till dig som väljer att prenumerera på Nemo möter en vän via Podmi. För det är tack vare dig och alla andra prenumeranter som jag kan fortsätta göra det här. Och jag älskar att göra det här. Låt oss hålla på länge, länge till. Ja, jag drog till Göteborg och jag checkade in på Clarion Hotel Post. Och jag bjöd över en kvinna som blev lite av en rikskändis över en natt i och med pandemin. Och hon har blivit någon slags go-to-helgon när folk undrar någonting. Ja, nästan vad den handlar om. Väldigt fascinerande måste jag säga. Ja, jag snackar givetvis om Agnes Wold. Och det är hon som tillsammans med mig skapade avsnitt nummer 435 av Nemo möter en vän, som ni snart ska få höra. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog om detta, nog om mig, nu ska jag inte babbla mer. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 435 av Nemo möter en vän. Här kommer hon, Agnes Wold. Men först kör vi en liten jingel. Agnes Wold, inte nog med att du är sen, du tar också mina bilar.
Just det, exakt.
Jag börjar med att hänga ut det här i podden.
Så du kan fortsätta vara slank och fin.
Tycker jag är slank? Ja. Gud, vad fint sagt. Alltså, det är det snällaste man kan säga till mig, att jag ser smal
ut. Är du sån?
Lite ätstörd, ja.
Åh, hemskt.
Ja.
Det är så sorgligt, det är så många som är det nu för tiden.
Ja, men det är någonting,
ja, det är fruktansvärt.
I det alltså, som är jävligt sorgligt.
Ja, det är jävligt sorgligt. Och nu, jag har ju alltid såna här små kampanjer, stora och små kampanjer som jag driver. Och en som jag kom på att jag står inte ut och höra en människa till snacka om att det de äter är nyttigt eller inte nyttigt. Alltså det är ju, du vet, man bara sitter och käkar vanlig mat och det här är nyttigt. Och det förstår ju hela liksom
upplevelsen.
Ja. Alltså det har ju aldrig förekommit i hela mitt liv innan. Förstår? Det fanns ju lite grann, du vet, att vuxna sa så här, fisk är nytt. Alltså det fanns lite surra runt i samhället, men det var ju ingenting som folk hade internaliserat, som man satt och snackade om vid maten. Det är ju förfärligt. Mm. Det kan inte ha någon annanstans än i Sverige man gör det.
Nej, men du får ju ganska mycket kritik för just det också. Mm. Har du ju fått. För att du,
ja,
folk tycker du uttrycker som att det är liksom,
ja,
farligt det. Typ. Men att liksom när man säger man kan äta vad som helst i princip, men det kanske är att överdriva, eller?
Nu är jag ju forskare då, va? Så att
nej, du får gärna.
Spelar vi nu eller?
Ja, bara vi kör.
Nej, men alltså,
välkommen hit.
Hej,
Agnes Wold.
Tack ska du ha.
Ja. Bilar i handen.
Just det, bilar i handen. Spåren på gatan. Nej, men alltså, det är ju så här att forskning är ganska svårt. Det finns ju grejer som man kan. Jag är ju labbforskare. Då har man ju liksom sina bakterier, man kanske har någon mus, man kanske har en cellinje. Man häller på det där, ser vad som händer då. Och ja, det är ganska lätt att räkna på då. Det är liksom forskning som är lätt att ta ställning till. Sen har vi sånt där som blir svårare och svårare när det rör sig om hela människor och sen så hela grupper och hur man lever. Och massor av potentiella sjukdomar och så vidare. Sambanden här då, va? Och då kommer vi in på något som kallas epidemiologi. Och det är liksom, det är inte svårare att göra sådana undersökningar. Det är ganska jobbigt, men liksom, man kan ju ta liksom 1000 människor, se vad de äter, följa dem, se vad de dör och så där. Men problemet är ju här vad du kan dra för slutsatser. Och då är det ju så att allting man gör, vad man äter, om man röker eller knarkar eller ja, allt det här hänger ju samman i stora sjok liksom. Alla de här faktorerna sitter ju ihop liksom. Så att det är inte så att någon människa som är blandmissbrukare och inte har ett jobb och jättefattig äter precis den mat som Folkhälsoinstitutet för tillfället säger är nyttig, om du förstår vad jag menar. Utan, och då blir det så att de här människorna som äter det som ja, kanske de sista 10-20 åren har ansetts vara nyttigt, det har ju ändrat sig, det ändras ju hela tiden. Det är ju folk då som har andra egenskaper än de som skiter i det här eller inte förstår eller inte orkar eller inte kan eller inte har råd eller sådär. Och det vet man ju ganska mycket om, att det är folk som är mer välutbildade och de är, ja, de är mer kvinnor än män. Kvinnor äter ju mer vad som anses vara nyttigt då. Kvinnor är ju mer health conscious och så. Och då är den intressanta frågan, då kan man ju tro, det kan man ju jättegärna tro, att det, om vi säger att de lever längre, de som säger äter 500 gram grönsaker för att ta ett sån här råd, att de, om vi säger att de har lite lägre risk att få hjärtinfarkt, det är ganska små skillnader kan man säga, då kan man ju tro att det kan bero på detta. Men det kan ju precis lika gärna bero på någonting annat som de gör eller inte gör, de här människorna som följer såna här dietråd och sånt då. Och det tror jag då, därför att, och det är inte bara som jag får för mig, utan det är ju liksom, det är ju en forskarerfarenhet. Man håller på mycket med forskning i massa år och man är på massa disputationer, man läser massa avhandlingar, man hör en massa resonemang, man har varit med förr när man har sett såna här grejer som man trodde var något fullständigt kollapsa och så. Då vet man liksom lite grann om att hur mycket fel det finns i de här tron att liksom, om jag lever så här så händer det här, bara för att det finns ett samband just nu i den här gruppen då.
Men du menar på att man inte ska bry sig alls om vad man stoppar i sig, eller hur långt ska man dra det, tänker
jag? Jag menar inte alls att man ska, det är det som är hela grejen. Ah. Alltså det här är ju, människan är ju allätare i likhet med grisen då. Vilket man kan se på tänderna och tarmen och allting. Det vill säga vi kan äta kött eller fisk eller bara grönsaker. Det finns ju, människan har ju hamnat på alla platser på jorden. Så en del äter bara kött och dricker mjölkprodukter, och en del äter bara vegetariskt och en del äter bara fisk och så. Och människan har ju lyckats med detta. Så att hela den här tankegången att det skulle spela jättestor roll vad du, om du äter mer av det ena eller andra, den är väldigt egendomlig. Den är väldigt obiologisk. Det är klart, självklart, alltså när jag var liten då fanns det ju väldigt mycket folk som för det första svalt på jorden, och det fanns ställen där man hade sån här specifika bristsjukdomar då. Brist på B1 eller B6 eller B12. Och det var ju då ställen där man åt väldigt ensidigt. Till exempel bara majs som proteinkälla. Jaha, då saknas det kanske någonting i den här då. Och då kan du få bristsjukdomar. Så att det är ju det som vi vet. Och det vet man ju. Och någon som inte fick i sig färskt kött eller grönsaker eller något annat när de åkte på havet. De fick ju skörbjugg, de fick inte i sig C-vitamin. Men och de här som levde i engelska kolgruvestäder och knappt såg solen och inte fick mjölk och smör, de fick engelska sjukan, fick D-vitaminbrist. Men något sånt där har vi ju inte nu. Och då är den stora frågan liksom, kan du äta, om vi nu äter så att vi inte får några bristsjukdomar, de flesta, det finns tyvärr, börjar komma igen lite bristsjukdomar, och det är ju alla just som är ätstörda, banta för mycket, får såna här ensidig vegetarisk och vegansk kost och så. Mest unga tjejer då. De får järnbrist och jodbrist och lite sånt där. Men annars då, om vi antar att man äter vanlig mat liksom. Den tankegången att man liksom, om man inte är sjuk, att man skulle kunna bli friskare än frisk liksom, genom att greja med den här dieten, den är väldigt konstig. Mm. Om vi tänker oss alla andra djur liksom.
Men handlar det inte om att folk vill gå ner i vikt då, främst, tror inte du det? Eller
är... Jo, väldigt mycket är ju det då. Och det drivs ju liksom av, det drivs ju av modeindustrin och
självhat.
Ja, och hat och förakt mot det. Alltså det är ju liksom det är ju en urgammal mobbningsgrej då. Eller urgammal, ett tag var det ju fint att vara tjock och, men i alla fall sen, ja, när blev det fult att vara tjock? 1930 kanske, något sånt här. Jag vet inte om du har sett en väldigt rolig bild en gång när de tog bort sån här, vad heter de? Sån här står det skyltdockor. Mm. Från, jag tror det var pub i Stockholm. Från 20-talet, det var manliga, då hade de en sån här mage, alla skyltdockor. Så det var fint liksom. Det var helt okej.
Okay. Förut var det väl så här, ja, men det var snart tecken på att man var, liksom var förmögen och
ja,
välmående.
Visst, precis. Liksom. Jag arbetade var ju smala och det var ju då det också inte alls var särskilt fint att göra för mycket kroppslig ansträngning, utan det är också något nytt då.
Ja, men fint att träffa dig.
Ja, jättetrevligt. Ja. Jag ber så mycket om ursäkt över att jag kommer för sent.
Ja. Ja, men det är helt okej. Okay. Ja, ja. Vi är bara glada att vi får till det här mötet och vi sitter på posthotellet i Göteborg i din stad, får man säga. Mm. Och jag tänkte att vi ska dela upp den här intervjun, det här samtalet i två delar. Först kör vi lite prat om, vad ska man säga, ditt legacy. Det är där, hur du blev liksom det stora namnet. Och, alltså pandemin och eftersnacket och sådär och känslorna kring det efterhand och så. Och sen lite om människan, Agnes Wold. Gräva i det personliga, privata. Försöka komma innanför integriteten. Vad heter det? När man ska titta på pandemin så här efterhand, vad tycker du att det blev rätt från Sveriges sida? Det vi gjorde, hur vi hanterade allt?
Ja, alltså, det jag tycker var så fantastiskt med Sverige, det var ju att man inte stängde skolorna. Så att det är liksom 100% rätt. Och i princip inget annat land gjorde helt rätt. Men i och med att Sverige gjorde rätt, Finland, Norge och Danmark stängde ner. Men i och med att det är ju så här, det är inte som folk tror att de här smittskydden sitter och osams med varandra. De träffas ju jämt, de som styr liksom på myndighetsnivå. Så de tycker egentligen samma sak. Så att det är klart att vad som hände var ju då att Finland ganska snart tänkte, vad fasen, Sverige har inte stängt, det hände ju ingenting liksom särskilt. Och då öppnade ju de och kollade efter och räknade på det och såg att det hände ingenting farligt. Och så öppnade man ju i Norge och Danmark. Men alltså många länder, Belgien, Frankrike, de har varit ju stängda jättelänge. I USA, där det finns ju barn som i princip nästan inte har börjat än. Alltså det är ju fruktansvärda konsekvenser. Och fattiga länder där man liksom, jag menar i Afrika till exempel, där covid, med undantag av Sydafrika, så är ju, ja men covid finns ju naturligtvis, dör det folk av covid, men det är ju främst gamla människor, och där när man har malaria, massor med andra sjukdomar som folk dör av hela livet liksom, så en sjukdom som främst tar koll på folk som är över 70, det är ju inget som direkt finns en anledning att lamslå ett samhälle för det. Men där stängde man ju ändå skolor, va? Och det är ju en sån katastrof, va? Man har stängt ner vaccinprogram. Det har ju dött en massa barn i mässling nu, du vet, för att man inte liksom, ja, man stängde ner saker på grund av coviden, vilket man ju inte skulle ha gjort då i de här länderna. Så det var 100% bra. Sen
vaccinationspass och sånt, tycker du att det var rätt skött?
Alltså jag måste säga att jag vaccinationspass, det kom ju från början från EU, det var ju för man skulle resa. Jag har ju en dotter som bor i Bryssel, så jag
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag var ju liksom lite van vid den där europeiska perspektivet, och där införde man ju ganska snabbt. Och det var ju för att alla de här länderna sitter ihop, och så hade man de här vaccinpassen då. Och där, sen la man ju på det här, så att det i...
Du känns kluven här.
Alltså, ja, alltså jag är inte för, men jag tycker inte heller att det var... Jag tyckte det var lite överdrivet när det var ungefär att det här är liksom... det här är liktydigt med Kinas ansiktsövervakning och demokratin är slut. Alltså, ja, ursäkta mig liksom. Om vi pratar om här i Sverige, där det var väl i princip om man skulle gå på några konserter eller sånt där. Jag vet inte, men det blev ju inte så mycket. Jag är väldigt tacksam att det inte blev mer än så. Men jag tycker en del var ju lite väl, tycker jag, hysterisk över detta.
Vad kunde vi gjort annorlunda? Alltså, vilket var det största felet i Sverige, antar jag? Alltså,
nu så, det är ju lite lustigt, för jag är ju då, jag är inte patientläkare, jag är ju mikrobloggläkare, men jag, alltså mitt umgänge består ju till väldigt stor del av folk som, ja, är läkare och infektionsläkare, har covidpatienter och så vidare och så vidare. Och om man ser den allmänna debatten, då är det så här, åh gud, man borde gjort så, eller man tycker det är jättebra eller jättedåligt. Men det lustiga är att, alltså, bland de jag känner som ändå är mikrobiolog och immunolog, det är ju ingen människa som har suttit och diskuterat covid vid matbordet. Aldrig liksom. Utan det är liksom, det är så här, det är precis som det kommer en patient till sjukvården, du vet inte vad det är med den. Då är det ju inte så att jag säger, men jag tror det är hjärtinfarkt, nej men jag tror det är stroke, nej men jag tror att det är cancer. Utan det är så här, det kommer en patient och då gör man vissa grejer så här enligt ett visst schema. Man tar vissa prover, man enligt det som det brukar vara, och sen så, och så klarar det efterhand, och man gör grejer som man inte utesluter diverse, och så vidare, så att, och man ser till att de inte dör under tiden och så. Och det är precis samma med en pandemi liksom. Alltså, man gör grejer, ingen vet ju någonting från början, och så gör man grejer liksom. Och det går ju inte att säga, anser jag. Jag kan i alla fall inte säga det, och jag är ändå läkare, forskare, mikrobiolog, immunolog och så. Jag kan inte säga om vad hade hänt om ja, man hade stängt skolorna eller infört någon reseförbud eller något sånt där. Alltså, jag tror ju då personligen, det är bara min tro, att jag är nämligen biologist, så jag tror att biologin är alltid mycket viktigare än vad vi människor hittar på. Men vi människor tror ju att vi påverkar så mycket då. Men jag tror ju att det viktiga är liksom viruset, hur det smittar. Nästa är hur en befolkning lever liksom. Och om man är globaliserad, om det finns jättemycket folk här, vilket finns i Sverige, som reser hit och dit, och nu har ju alla bara fokuserat på de här liksom resenärerna till sportlov och sånt. Och det är ju så Stockholmsaktigt, det är ju ganska skojigt, för att det var ju vecka 9 i Stockholm, men det var ju vecka 7 i Göteborg. Så vi hade ju fall här före, men när själva toppen kom, så kom den ju 2 veckor tidigare i Stockholm. Och det tycker jag borde kunna tala om för folk, att det betyder att själva den här gigantiska toppen skapades inte av sportlovsresenärer. Det kanske gjorde i Stockholm, men varför kom den då inte i Göteborg? Det är ju en massa folk som reser hit och dit som kanske inte var i fjällen på sportlov. Vi har ju över 20% som har sina rötter i andra länder. De har ju sina släktingar i Paris, London, Bryssel. De åker fram och tillbaka. Du har massor med folk som i Sverige som tillhör den här lite grå arbetsmarknadssektorn som man läser om ibland, som ramlar ner från tak och inte har skyddsutrustning, och Nya Karolinska har en massa konstiga sån här underbolag som har den här arbetskraften. Och det vet vi ju från Tyskland och med alla länder i princip, att de som lever så, de har ju ingen sjukpenning, de lever i rum tillsammans med en massa andra och kanske i logement eller i en källarlokal där du sprider smittan. Va? Mm. Så du har ju så många faktorer som handlar om liksom befolkningens livsstil och levnadssätt och så som påverkar. Och sen ovanpå det har du liksom vad myndigheterna säger, och sen ovanpå det har du ifall du inför sådana här saker som att stänga skolor och så. Så att det är så komplext. Så att,
Men kommer det någonsin komma fram, tror du, vad det verkligen handlar om? För det känns...
Nej. Och det är ju då det är lite av som, en sak som retar mig något så vansinnigt, eftersom jag är forskare, det är ju att man har schabblat något så enormt här, så att man inte har... man har missat alla chanser att göra forskning, att ta reda på. Mm. Och det är sån skandal så det liknar ingenting. Alltså, om vi nu har vi vet massor om själva viruset. Det tog ju en vecka efter första fallet tills det var sekvenserat. Du visste hela sekvensen, du vet allting. Det tar ett par veckor, du har en metod för att mäta det, liksom allting, tjoff, 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 inget svårt alls. Men sådana här saker som folk tror har jättestor betydelse, som jag kanske inte tror har så enormt stor betydelse, som detta liksom stänga saker och spärra av och sånt där. Ja, då ska du naturligtvis göra kontrollerade studier, och det har ju diskuterats hela tiden. Liksom att okej, om du inte... Folk får som panik så du stänger allting samtidigt, ja, som i Tyskland och Norge och så vidare. Okej då, om du stänger både affärer och kollektivtrafik och arbetsplatser, så, ja, fine. Men då får du åtminstone öppna det då i olika takt i olika delar av landet. Jag tror man gjorde en litet sånt försök i Norge, så man i vissa stadsdelar så öppnade man gymmen men höll restaurangerna stängda och vice versa och så. Va? Du måste göra sådana studier, va? Och det bizarraste av allting, det är ju detta munskydd som alla gått och tjatat om. Att det liksom finns inga... Ja, det finns ju en vettig studie i princip. Liksom. En som gjordes i Danmark ganska tidigt. Och där man gav folk munskydd eller inte munskydd och kollade. Och då såg man att jag tror det gick ner smitt. De fick 14% mindre covid och sådär, men det var inte signifikant. Nej. Men det är liksom den enda vettiga studien som har gjorts. Sen har man gjort en studie i Bangladesh, men där som man både till och med att ta munskydd och hålla avstånd till folk och lite annat. Va? Mm. Och så sitter vi här efter 2 år. Det skulle ju gjorts kanske 500,000 sådana studier. Naturligtvis. Mm. I varenda land liksom. Det är hur lätt som helst att göra.
Men det finns ju liksom grupper på Facebook där det är massa människor som är långtidssjuka och liksom inte blir friska. Vi snackar liksom om folk som är sjuka i 1 år, 1,5 år. Hur kan det fortfarande vara så? Och de får alla möjliga märkliga symptom. Och det är liksom, det är tydligen covid de har. Och alltså det verkar som att det, liksom, det bara är någonting som ingen kan förklara. Och kommer alltid vara så?
Nej, det kommer inte vara så. Nej, det kommer inte vara så. Utan det kommer ju då... Det är också väldigt konstigt. Man kan inte förstå. Vi vet så fruktansvärt mycket om viruset. Men man vet jättelite om sjukdomar. Det är så jättekonstigt, va? Men man vet faktiskt inte exakt varför. Alltså den här väldigt svåra lungsjukdomen som ju bara drabbar en fraktion av alla. Och det är ju inte alls som folk tror att om jag är sportig och äter rätt så får jag inte det. Nej. Det är folk som har ett utmärkt immunsystem. Personligen tror jag att det är deras immunsystem som orsakar den här svåra lungsjukdomen. Varför tror jag det? Jo, därför att den kommer inte direkt, utan den kommer dag 8-10. De här, alltså, företrädesvis män, kanske 40-50 år sådär. De blir sjuka, de behöver inte bli så jättesjuka, och sen känns det lite bättre, och sen slog det till, du vet, när man inte fick luft och hamnade på respirator, va? Ingen vet faktiskt exakt det som kallas patogenesen, alltså exakt vad är det. Det är klart att viruset är inne i dina celler i lungan, men vad är det som gör att din lunga pajar liksom? Mm. Självklart kommer vi ju veta detta om 2-3 år, och självklart kommer vi också veta, om vi tar det som kallas långtidscovid, det kan ju vara många olika saker. Dels har det ju då folk som har varit otroligt sjuka, legat i respirator och så vidare, då får du ju skador, va? Vi har ju 6 personer i Sverige som har lungtransplanterats för att lungorna har liksom förstörts liksom. Så att självklart, och lungor är ett väldigt känsligt organ, och får du inte luft, det förstår du ju själv hur bra man mår då. Så att självklart har du en grupp som har fått skador som aldrig kan, de kan ju aldrig försvinna. Om du har skadat din lunga, så det är som om du har rökt, den kan inte reparera sig då. Det är en grupp. Sen har vi ju då en grupp som har liksom fortsätter ha feber, sjukdomssymptom, och då finns ju i princip 2 teorier. Det ena är att viruset på något konstigt sätt finns kvar någonstans och driver det här liksom. Och den andra är att viruset finns inte kvar, men immunsystemet har gått igång på ett sätt så att det fortsätter. Mm. Och det kommer vi ju då att, det här är mycket, forskning som är mycket svårare än att sekvensa ett virus liksom. Men det blir ju så kallade kliniska studier. Så då får du samla folk med de här. Och då är det ju väldigt viktigt, det som är svårt här då, det, du måste ha folk som har, alltså vi får inte blanda ihop dem som har en skada på lungorna. De har ju säkert inget virus kvar, men de blir inte friska för det. Och så har vi då folk som kanske har viruset kvar, och då kanske man kan, när man får fram bättre såna här antivirala medel som verkligen stoppar infektionen, så kanske de förhoppningsvis blir friska. Och sen har du ju massor andra saker du naturligtvis kan göra. Du kan ju medicinera mot symptom liksom. Så det får man ju hålla på, men det här tar ju, ja, säg om 5 år så är det löst liksom. Det betyder inte att alla är friska. Men då
det är speciellt bara att det liksom, att det liksom, nej, det är inte speciellt.
Nej.
Nej. Jag tycker det är konstigt.
Ja, men alltså det är ju så, om du har svåra infektioner så är det ju så.
Okay.
Att du kan vara sjuk ett halvår, om du har till exempel, jag hade sedan körtelfeber en gång, det är då ett virus.
Mm, jag har haft det.
Ja, du vet ju själv. Mm. Alltså, man kunde ju knappt gå, man var ju som man var 80 år liksom, man raglade omkring liksom. Och svår influensa, du kan ju vara, alltså det här att det är ju sånt här tråkforskning, att när du forskar så måste du vara så jädra noga, så att du måste ju ha liksom, du kan inte säga så här, jaha, vi säger att det är lång covid om folk har symptom, säger 6 veckor efter de blir sjuka. Ja, men herregud, då har massor av folk, precis som en körtelfeber eller influensa, som inte är liksom ordentligt på benen efter 6 veckor. Det är liksom en sak att du har en lång, som det kallas, konvalescens. Och det har du ju om du har en riktigt kraftig virusinfektion. Mm. Så att du måste ju liksom komma över det stadiet och ha folk som verkligen liksom sen, om man säger ett halvår då, som verkligen har symptom. Sen har vi den tråkiga saken att det är ju inte så att alla människor är friska från början, utan du måste ju ha en kontrollgrupp, och det visar ju sig att om du går ut och frågar folk som absolut inte har haft covid, så kommer ju 12% att ha ständig huvudvärk, 10% känna sig yra, koncentrationssvårigheter. Det är liksom, och då kommer man i den här tråkiga sitsen att de här, i de här Facebook-bolagen gruppen säger, ni tror inte på oss och ni avfärdar. Men liksom, det handlar om det att liksom människan, alltså våra mänskliga samhällen, vi har fullt av krämpor och dåligt mående, så det är liksom bakgrundsbrus, så att du måste visa att liksom du är ovanför den nivån. Vi kan ta som exempel biverkan då, liksom av vaccinet, och jag tyckte det var lite skojigt när den här första vaccinstudien då, Pfizer, då råkar jag titta på den här de här vanliga, banala, snabba biverkningar, att du får feber, ont i huvudet och så vidare. Då har man ju en kontrollgrupp som har fått koksalt. Och då, 30% av dem fick ju ont i huvudet också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, det är ju inte för att de simulerar, utan du går där och du ska ta ett, du vet inte om du får vaccin eller koksalt, och du blir lite spänd och du har stressat dit och du är kanske lite orolig för det hela och du får ont i huvudet liksom. Så att man måste alltid ha kontrollgrupp. Så att det är svårt.
Är pandemin helt över nu enligt dig, eller kan det komma en till våg?
Alltså, vågor kommer att komma hela tiden. Det kommer ju komma på hösten liksom, precis som det kommer influensa. Men vad mig anbelangar är den ju över liksom. Personligen, jag går ju aldrig och tänker på covid.
Förrän nu.
Ja, just det, precis. Jag blev så här. Ja. Nej, men jag har 5 sprutor. Min man har 5 sprutor. Mina barn har lite sprutor och har haft covid. Och barn, alltså, det är liksom inget. Nej, och nu blev ju folk så chockade. Har man glömt bort hur det var innan? Så säger jag, alla är jätteupprörda. Alla människor, inklusive jag, har ju haft såna här rejäla förkylningar / influensa, vad det nu är nu. Mm. Liksom, efter jul.
Och, ja,
och alla är liksom upprörda. Så här, va, liksom, har vi skrivit under på detta? Liksom? Mm. Nej, ursäkta mig, det har vi inte. Och det är inte så att vi har några garantier att vara friska. Liksom, utan det är så att liksom, under vinterhalvåret så får du en massa sådana här infektioner. Och det är influensa och det är vanlig förkylning och det är RSV. Och det har naturligtvis blivit mer nu då, därför att du har en massa barn som har. Man tycker, som tur är, har ju vi haft öppna förskolor och skolor. Så de har ju fått gå och infekteras lite grann. Men de har ju ändå, man har ändå varit ganska hård och de ska hemma så fort de är snuva. Så de har ju inte haft så mycket vanliga infektioner. Och det ser man ju, jag som är mikrobiolog, vi har ju siffror från labben. Du vet, det är ju, alla andra sjukdomar har ju varit utrotade i 2 år. Liksom. Till och med kräksjukan, som ju inte sprids via luften. Det är bara, och det beror ju på att vi har levt. Man säger, och i Sverige har vi inte gjort något skitprat. Det är bara att titta på liksom laboratoriefallen. Liksom. Vi har inte haft några sjukdomar. Och därför att vi har levt så liksom ordentligt och hållit avstånd och varit hemma och så vidare. Mm. Och då blir det ju så att då har du 2 år när du inte har de sjukdomar du inte hade då, de har du inte blivit immun mot, och då kommer de, och då ska de läggas på de sjukdomar du skulle haft ändå. Så då får du dubbelt så mycket sådana här i 2-3 år framåt.
Mm. Som man ska ta sig kapp typ.
Exakt. Träna upp sig.
Men för dig personligen då, det blev ju nästan en rekordkändiskap för dig över en natt.
Ja.
Hur var den biten att gå till som bli så offentlig med ett helt svenskt folk nästan över en natt? För dig personligen, var det kul, var det märkligt, var det spännande? Hur upplevde du det?
Jag upplever det, det låter som jag försökte framställa mig själv som någon allmän präktig person, men jag råkar faktiskt tycka att det är min plikt, och för mig är plikt uteslutande ett positivt ord. Det är ju kanske låter lite konstigt i dagens hedonistiska samhälle, men jag tycker det är fantastiskt att liksom kunna serva folk med något som de vill ha och behöver, och jag kan stå till tjänst med. Nu är det så att jag är ju från början biolog, kemist, biolog, och sen så läste jag medicin, men jag har ju aldrig jobbat som patientläkare, och det är inte min grej. Jag är ju en forskare och labbläkare. De flesta av mina kompisar är ju riktiga läkare, alltså de har patienter. Och jag skulle inte vilja säga att jag är avundsjuk, för jag har ju absolut inte valt det, men ja, alltså det ger ju en sån enorm tillfredsställelse. Alltså de som är läkare, de jobbar ju som idioter och är alltid helt utmattade och så. Men de känner ju en sån enorm tillfredsställelse av detta, att det kommer folk till dem och de kan liksom hjälpa dem med grejer.
Så du känner lite att du valde fel?
Nej, nej, absolut inte. Jag försöker, jag är inte, för jag har inte någon vårdare igen. Men om det så, jag tycker också om att hjälpa folk, men jag kan inte hjälpa genom att vårda folk, men däremot kan jag hjälpa genom att undervisa folk. Så jag älskar att undervisa. Så att om det är så att folk behöver förstå grejer som är väldigt krångligt och som andra människor inte kan förklara, eller förklara lite krångligt eller ja, sådär, och jag kan förklara på ett sätt som är korrekt mikrobiologiskt, immunologiskt, eftersom jag är mikrobiolog och immunolog, och samtidigt kan få förstå, då ger det mig en enorm tillfredsställelse, det kan jag säga. Så att det är liksom ett jobb då.
Men just den här biten med att bli offentlig, tänker jag på. Mm. Att du plötsligt blev igenkänd på gatan, ja, och hade plötsligt 10 000 gånger mer att göra, antar jag, under perioden i alla fall, under pandemin.
Det var ju liksom så att det var ju både och, därför att jag har ju två jobb då. Jag är ju både, jag är en professor på universitetet, och universitetet stängde ju ner, alltså man fick ju ha, det var inte så att det var stängt, men man fick ha sån här Zoom-undervisning då, så man skulle inte vara på jobbet, labben var stängda och sånt där, och sen är jag ju då läkare, och den sjukhuset är alltid öppet, så jag hade ju den bra förmånen, jag kunde ju bestämma om jag var jobba på sjukhuset eller så. Om jag ville gå till jobbet så gick jag till jobbet, och ville jag inte gå till jobbet så satt jag hemma och zoomade då. Så det var ju väldigt mycket sådana zoommöten. Så det var ju inte så att det blev stressigt, det var ju tvärtom. Det var ju liksom, det var ju så att man satt där hemma på sin hårda, töntiga köksstol, för jag har ju absolut inte ordnat någon fin ställe. Då satt jag med min sunkiga laptop där vid mitt köksbord och satte på den här på morgonen. Och så var det ju olika grejer. Och så ringde det då. Då ringde de alltid mellan 9 och 10, 11. Så, där. Så då ringde kanske i snitt 2 journalister varje dag eller något i den stilen. Ja. Och då pratade jag med dem, och sen så, ja, sen så fortsatte jag med det här som jag höll på med då, med mina möten och min undervisning och ja, det jag som jag jobbade hemma med då. Och ibland gick jag till sjukhuset då när jag hade avläsningar, som jag säger, jag jobbar på bakteriologiska labbet, så jag sitter ju och läser patientprover då. Ja, så var det så, och då efter ett tag så blev det ju så att alltid när de hade intervjuat mig så kom det då på löpsedeln då. Och som min man Kalsin sa, ja, heter man våld, du vet, 4 bokstäver, du kan ju dra upp det i vilken format som helst. Våld rasar, våld varnar, våld.
Jag tror att det spelade in ditt efternamn, ja, i genomslaget.
Ja. Tänk om jag hade hetat Henrikes Norberg.
Eller bara så här Agnes Andersson. Då hade det inte alls varit samma sak, eller?
Nej, men alltså det är ju så kort, va?
Ja, slagkraftigt.
Ja, alltså, våld är ju alltid, det tycker jag alltid folk är lite skojigt att skoja om då.
Liksom. Du tror ditt kändisskap och ditt genomslag har gjort ditt efternamn mycket?
Ja, alltså den här, om vi säger löpsedelsgrejen.
Mediala grejen?
Nej, inte mer. För att det vet jag ju. Men jag har ju varit ganska känd innan, fast inte i den så att säga magnituden. Men, och Och jag har ju varit krönikör i DN, jag skrev krönikör i Fokus, jag har skrivit debattartiklar, jag liksom, men det är inget som inte alla känner till, men i alla fall
det är ändå en intressant vinkel. Varför blev det just du som blev så himla stor just då? För det, var ju några två, tre stycken där som blev väldigt, väldigt kända.
Ja, just det. Och det var ju då alltså det som jag är bra på då, som är min största passion. Jag är ju forskare och undervisare, kan man säga. Det är de två grejerna man gör som professor. Och jag råkar ju älska undervisning då. Det är många som föraktar undervisning på universitet. Jag vet inte om du känner till det, men tycker att det är lite töntigt. Och det är finare forskare och så. Och sådana människor föraktar jag å det grövsta. Då anser jag att då är man så dum i huvudet om man inte fattar att undervisning är en högre form av intellektuell verksamhet än forskning. Alltså forskning är ju svårt i sig, men om du har lärt dig forska och kommit in i, du har en bra frågeställning, du har metoden, du har ditt nätverk, så då, och du är ganska bra på skrivansökning, då rullar det här på. Men att förklara grejer och undervisa för mediciner, det är ju inte heller jättesvårt. Det är ju ganska jobbigt, för då ska man, de blir ju sura om man drar över 2 minuter på rasten och kommer för sent som jag gjorde idag och sådär, va? Och men sen att undervisa för folk som inte har några koncept om hur kroppen ser ut inuti, det är inte lätt, kan jag säga. Och det är det som är så intressant då. Och du måste göra det av med liksom hela den här, du vet, läkare pratar ju ofta en sån här ganska svårbegriplig, ganska ful svenska, lite omvänd ordföljd, passiv form, så här lite luddigt och mumligt och sådär, va. Och du måste prata rakt, du måste prata klart, du måste översätta alla termer. Ofta har man ju, är ju svengelska på labben, vet du, så att vi pratar ju halvengelska på ett forskningslabb liksom. Dels är ju hälften som är där är ju inte svenskar, men också så liksom de grejer du jobbar med, det, man har inte översatt det liksom, så man pratar, man coatar en platta när man häller på något som ska fastna och sådär, va. Så att, och det kan du ju inte göra, så att du måste liksom skaffa svenska begrepp. Du måste tänka, som jag tycker är väldigt intressant, det är liksom metaforer då. Så jag gick och tänkte, jag vet inte om du kommer ihåg det, men i början, det var ju väldigt mycket snack om det här med händerna, va? Och det har ju retat mig lite grann, det här med att man, och tvätta händerna. Och det beror ju på att sjukvården, den är lite lustig, så att det är ju oändligt mycket vi inte vet. Men om sjukvården inte vet, då säger man inte vi vet inte, utan då hittar man på något annat. Och säger vi, du måste göra så här. Mm. Så att om vi inte vet hur det här viruset, hur vi ska skydda oss mot något, så gör vi någonting annat. Vi tvättar händerna. För det hjälper mot någonting annat, nämligen, det är visat på 70-talet, att det hjälper jättebra mot bakterier som överförs mellan patienter in i sjukvården. Det är visat i de mest fantastiska studier då, va? Hur viktigt det är med handhygien, inte tvätta just med handsprit då. Och det är oändligt viktigt in i vården. Det hjälper naturligtvis inte ett smack mot någonting som du överförs genom att jag sitter och pratar med dig och hostar och snackar och sjunger och du andas in det liksom. Och då, men jag tänkte jag ska inte bråka om det här, för det är inte läge att bråka. Men då tänkte jag, hur ska jag få folk att förstå det här liksom? Det här att du andas ut de här små dropparna. Men då kom jag på att helt plötsligt när man står ute på en mörk kväll där det är kallt, då är det ett litet moln, andedräkt, en sån rök runt. Och det är ju den, det är ju där du inte ska vara liksom, i den andra människan, såna moln. Och så lyckas jag hitta någon sån bild då och lägga ut på Twitter då. Då var jag väldigt, väldigt nöjd. Liksom och det låter ju löjligt nu, för nu vet ju alla att det här är luftbur. Alla sitter och tjatar och tjatar och tjatar, och det är små droppar, stora droppar. Men då i början så sa man, och det är också den här som jag säger att inom sjukvård, inklusive hur man hanterar epidemier, så är det liksom att man gör på ett visst sätt då. Och då har man liksom, då har vi haft en massa pandemier. Och mot vissa hjälper det att tvätta händerna, som det är
vi säger att det är någon bakterie som du är lite orenlig och du har den och du går, tvättar inte ordentligt när du är på toaletten och kan sprida salmonella till exempel. Du är jättebra att tvätta händerna, men just i det här läget kanske inte hade någon större betydelse då.
Men att det sen utvecklades till någonting som att du skulle vara någon som vet allt om allt. För det är där vi är nu någonstans. Att folk vänder sig till dig med alla möjliga problem och du har en podd där du svarar på frågor om typ allt. Ja, men det är väldigt speciellt.
Inte om allt.
Ja, men
du överdriver lite grann. Jag kan ju till exempel ingenting om kändisar, musik,
men det kan jag allt om,
sport. Ja. Liksom, det är så lustigt. Det är liksom bara, ja, men jag kan... Liksom, nu är det ju så, va, att jag har precis som jag inte jag kan ju inte, jag kan ingenting om, jag kan kanske fem skådisar, det är liksom
Margareta Krook. Jag kan lära dig, för du har lärt mig så mycket idag.
Jo, men alltså det är ju så att jag gick naturvetenskapligt gymnasium, efter det läste jag kemi, sen läste jag biologi, sen läste jag medicin, sen doktorerade, sen var på postdoc och sen har jag varit liksom professor. Alltså jag har hela mitt liv sen jag var 18 år gått och tänkt på människokroppen. Mm. Varenda sekund. Jag går inte och tänker på olika låtar och popband. Det heter väl inte popband längre. Jag går inte och tänker på sånt. På Tommy Körberg eller någon motsvarande. Utan jag går och tänker på liksom hur det ser ut in i lungan och hur blodkärlen ser ut. Och det är det om jag går ute. Om jag inte tänker på mina kompisar, vad vi snackade om igår och så vidare. Så det är det jag tänker på.
Konstant?
Ja, alltså inte konstant, men liksom om jag inte gör något annat liksom.
Men har du några intressen?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Eller är liksom ditt nej, jobb och ditt intresse?
Ja, nej precis. Alltså det är väl precis
lungorna,
som,
ditt intresse.
Just lungorna är ju så exceptionellt dålig på, men lungorna är jag har ju så jobbat i min absoluta ungdom, så jobbade jag faktiskt med lungor och folk som fick en särskild lungsjukdom som jobbade på bomullsspinnerier. Det var så jag började på, ja, vad det berodde på. Men ja, nej, men alltså folk tycker det är så konstigt. Vi lever ju i ett samhälle där det är, som jag kallar det, vi har ju ett psykologiskt och samhällsvetenskapligt paradigm. Alla, apropå såna intervjuer, alla såna intervjuer handlar om varför blev du sån här? Ja, det var för att min mamma var sån och därför att jag upplevde. Jag tror ju inte på det. Jag är ju biologist. Jag tror ju att du blir som du blir väldigt mycket för att du föds sån, därför att dina gener ser ut så här och så vidare. Men liksom hela de flesta människor håller ju på i den här kultur, teater, musik, sport, alltså, och tänker på det. Och det finns ju folk som kan så mycket. Det är bara att titta på spåret och de kan varenda ja, sådär. Och jag kan ingenting om det. Men jag kan då däremot, jag har ju då läst både kemi och biologi och sen har jag läst jag har läst 8 år på universitetet om en enda sak, nämligen människobiologi. Och sen har jag forskat på det i 40 år.
Men det känns ju som att folk vänder sig till dig med andra frågor än det också. Eller har jag fel där?
Ja, lite
att det är bredare än så. Lite bredare i alla fall.
Ja, lite bredare. Men det är väl precis samma som jag har alltid retat mig. Varför sitter du alltid och intervjuar en massa skådisar om livet och de får tycka en massa saker om politik och samhällsutveckling, hur man ska uppfostra barnet, eller hur? Och ursäkta, men vad har de för liksom vad har de för bakgrund på det? Så att alla människor har ju åsikter om en massa saker som
det är
de
därför du är med här nu.
Ja, det kanske det. Nej, men liksom så, det vet jag inte. Det tycker jag är, som sagt, jag uttalar mig aldrig om sport. Jag uttalar mig inte om, ja, det är massa saker som jag inte uttalar mig om, men det kanske inte tänker på, men
nej, jag kanske har lagt märke till mest de sakerna du uttalar dig om, för att det var liksom en liten vinkel jag ville ha här. Det är intressant tycker jag. Men vi började podden med att prata om att du har fått lite kritik för det här uttalandet om vad vi äter och så stoppar i oss. Och jag tänkte liksom vi ska knyta ihop säcken lite grann och prata lite mer om det här med kritik. För att det känns som att du är en person som är otroligt trygg i dig själv. Alltså otroligt stark självkänsla. Och att när du får kritik så rinner det bara av dig som vatten på en gås. Är det så? Eller
nej,
kommer,
nej,
folk,
nej, nej, nej,
kommer folk åt dig?
Ja, framförallt. Nej, men nu får du tänka på att jag är mycket äldre än dig då. Så att, och när jag var ung, jag var ju så förtvivlad. För att jag har ju alltid varit... Jag frågar ju min man och de som känner mig om jag har ändrat personlighet då. I och med att jag numera är känd. Men det har jag inte. Jag har ju varit exakt likadan hela tiden. Så jag har alltid liksom uttryckt mig så här ganska rakt på och, liksom, och tyckt saker och sådär.
Pondus ändå får man säga.
Ja, kanske. Men det var ju ingen som tyckte det var... De tyckte ju bara att jag var ju gräslig och skulle banka ner mig liksom. Jag menar, det var ju... Jag menar, redan i skolan, det var ju två sorters lärare. En del tyckte att det var trevligt och en del blev ju jättearga liksom. Så har det varit hela mitt liv. En del blir rasande av mig liksom. De kan vara rasande innan jag träffat dem. Jag går igenom korridoren och de hoppar ut och är vansinniga då. Så att, men jag tog väldigt illa vid mig när jag var yngre liksom. Men det är ju mitt livskonflikt i de här två personlighetsdragen jag har, att dels älskar jag folk och jag är hypersocial och vill liksom vara med folk, och jag har liksom ingen sån här Asperger-gen att jag vill sitta ensam. Jag är så till en milda grad att när jag är ensam så då känner jag att då finns inte jag liksom. Jag finns bara när jag är med andra människor liksom. Och sen samtidigt där att alltid folk har retat sig på mig då. Så att, men jag har aldrig kunnat modifiera mig själv för att inte reta andra människor. Och ibland har jag försökt någon gång, det går ju gått åt helvete, så att det är liksom, det är bara att ge upp.
Men det blev kanske som en liten revansch då för Agnes Wold, för den lilla Agnes Wold, när hela folket omfamnade dig.
Jo, men det är ju lite oväntat. Och jag skrattar ju så, alltså, vilken tur att det inte hände när jag var 30. Jag kunde ju blivit förstörd. Jag kunde ju blivit som en sån här konstig, men liksom
uppblåst eller?
Ja, och tro, men liksom, men jag har ju fått så in i helsikes stryk liksom. Jag menar, mest då när jag och min kompis visade att medicinska forskningsrådet diskriminerar kvinnor och vi skulle sparkas ut helt enkelt, och vi var ju totalmobbade av vår liksom vår egen organisation och arbetsplats, och de drog in min tjänst och Kristina skulle inte få komma tillbaka till Sverige, och ja, det var ju verkligen, folk vände sig bort i matsalen och så vidare och så vidare. Så totalt hat från hela etablissemanget, och det har jag varit med om, det är ju inte en gång utan kanske 3-4 gånger liksom, som jag har, men jag kan inte låta bli ändå liksom. Så att det är bara så, jag står inte ut med liksom, om man kommer in i ett fält. Om vi tar det här med mat, det är ju inte riktigt mitt fält, men jag är ju ändå så att jag forskar tillsammans med en kompis som är professor i sånt här liksom, och jag har ju skrivit kanske 5-10 artiklar där vi ändå tittar på vad folk käkar, inte alls i relation till det som alla pratar om, men det här är ju, jag sysslar ju med varför man blir allergisk då, va? Så att jag är ju ganska förtrogen med metoderna liksom att göra så här. Men då tycker jag det är förfärligt. Jag tycker det är fruktansvärt att det är så många människor i Sverige idag. Jag skulle säga majoriteten av alla kvinnor och säkert numera ganska många av männen som inte kan bara sitta ner och käka och göra det och tycka att det här var gott eller det här var inte så gott eller nu är jag mätt eller nu är jag mer hungrig, utan detta är numera förknippat med skam, skuld, ångest, någon jävla investering. Alltså det är ju så dumt, så det finns liksom ingenting som talar för att om du äter ditten eller datten, nu pratar vi inte om, naturligtvis om du bara drack 5 liter läsk och bara åt chips, självklart är det inte bra, men nu pratar vi om liksom vanliga människor som äter liksom och anser sig själva eller påstås vara lite för tjocka och sådär, att liksom det har någon betydelse, särskilt omfattande betydelse för deras chans att leva tills de är 82 istället för 81. Mm. Vad de just petar i sig. Alltså det håller bara inte, va? Mm. Och det säger jag ju inte för att jag är någon allmän uppstudsig person, utan därför att jag faktiskt, som sagt, har läst en läkarutbildning, läst alla de största böckerna i varenda ämne, läser artiklar, jag kan sätta mig in i de här. Så att om vi har en podd som handlar om liksom, är det farligt att vara tjock då? Ja, men då sätter jag mig och mal i mig liksom de sista stora så kallade metaanalyserna där du liksom slår ihop tusentals studier då, va? Och liksom, för jag har ju sysslat med detta hela mitt liv och sitta och läsa in vetenskapliga artiklar och sammanfatta dem och hålla föreläsningar och tentera folk och kolla folks forskningsansökningar och så. Det är liksom och det är inte så att bara för att jag sysslar med sjukdomar då. Jag sysslar inte själv med hjärtinfarkt och cancer och sånt där. Jag sysslar med de här sjukdomarna som de facto ökar till skillnad från hjärtinfarkt som ju minskar. Men jag sysslar med allergi, autoimmunitet, inflammatorisk tarmsjukdom. De här som vi får mer av hela tiden för att vi just lever så jädra bra, precis som man ska. Och de här sjukdomarna drabbar ju dessvärre folk som gör allting rätt. Och det finns ju hur mycket som helst. Så allergi var ju från början en ren överklasssjukdom då. Sen har den ju i och för sig så att säga tricklat ner i befolkningen. Men det är folk som gör precis som man ska. Och då får du som tack så jädra mycket, då får du allergi då, va? För att du är så ordentlig liksom. Och vi har ju massor av sådana studier. Liksom, det finns ju massor av sådana samband att om morsan röker får du mindre allergi. Det är naturligtvis inte så att det är bra att röka, liksom, det är inte så, utan det är så att de här som inte är så ordentliga, de får, deras barn får mindre allergi. Mm. Naturligtvis inte för att du röker på dem, utan för någonting annat. Mm. Att, ja.
Ja, men det är ändå bra, för då avslutar vi lite där vi började. Säcken har knutits ihop, men innan vi avslutar...
Jag hinner ju aldrig äta mina...
Nej, du får äta bilarna fort nu, för nu ska vi köra snabbfrågor, och nu får du inte lägga ut ordet så långt. Nu ska du vara snabb. Kan du vara snabb, tror du?
Christer säger att ibland kan jag absolut inte det, ibland kan jag det.
Men nu måste du vara snabb, för det här är snabbfrågor.
Men får jag äta de här? Nej, får jag inte.
Ja, vi får se, jag kör igång så får vi se om du hinner äta eller inte. Du behöver inte spotta ut dem. Nu spottar Agnes ut sin bil i handen här. Okej, paradrätt
som jag kan laga.
Snabb.
Potatisgratäng som är godare än alla andra potatisgratäng.
Vad är knepet?
Knepet är att vispgrädde blandat med vatten.
Vad missbrukar du?
Jag missbrukar ingenting.
Vi har ingen last som är så här.
Vad menar du med last?
Jag menar någon last som tycker kanske lite ska överstyr, som är inte så bra för dig kanske. För mycket socker, för mycket jobb. Alltså något som går ut över ditt liv, tycker du, som du kanske skulle vilja minska av?
Alltså, jag tror inte på så. Nu är vi inne på det här, att så här lever svenska folk. Jag tycker det är helt meningslöst. Och naturligtvis skulle jag i den perfekta världen liksom vilja ha ett jätteordentligt städat hem. Nu är jag väldigt slarvig så det ser ut som skit liksom. Men det är ju löjligt. Varför ska jag gå omkring och tänka på det? Herregud, jag är professor. Jag har ju liksom hög lön. Jag äter och dricker vad jag vill liksom.
Hög lön. Fick du in också.
Det har jag.
Rika jävel.
Inte jämfört med vissa, men för att vara tjänsteman.
Grattis till det. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Ja, det är ju detta att jag är så slarvig, som du märkte att jag skrev in fel tid i almanackan.
Ångesttrigger?
Ja, det är just detta då. Det är ju det som det är. Och sen så sen har jag ju då väldigt svårt för att, alltså till detta att jag är glömsk och det som kallas disträ, så jag också har jag liksom väldigt svårt att slänga grejer. Så när jag står där och ska städa och då får jag fram en massa halvtrasiga grejer som jag inte har gjort färdigt, och då får jag ångest. Varför har jag inte gjort detta och sådär, va?
Mm. När grät du senast?
Herregud, vad var det? Det var nog ganska nyligen, men jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Vad lägger du mest pengar på?
Av allting. Mm. Ja, alltså av vanliga. Eftersom min man handlar maten och jag går till systemet, så är det systemet då. Mm.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Ja, alltså mina privata kompisar tycker jag att jag är rolig. Mm. Och snabb i käften. Mm. Och vad vanliga folk, ja, det är det som är så konstigt, för att apropå hur folk ändrar sig, så jag har ju alltid varit lika, men nu, förut var jag ju helt hopplös, jag var kontroversiell, jag var liksom knäpp. Men nu har jag blivit klok. Och det tycker jag. Jag är ju exakt likadan. Så att det är ju många som säger då. Jag får ju en massa mejl hela tiden. Och folk som säger att och de är så, ja, det är härligt då. Mm. Så att när de säger att man är, ja.
Och poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Hon blev tyst.
Ja.
Det är ju en, du som har sånt munläder.
Ja, jag har aldrig funderat på vad andra människor tycker om. Nej. Jag har ingen aning faktiskt.
Vi kan stryka den.
Ja, alltså jag tycker ju till exempel inte alls om det som kallas lyx. Jag tycker ju liksom det är avskyvärt liksom, att om jag ska bo på ett hotell, så vill jag bo på ett hotell mitt in i den här stan, och så gärna lite sån här halv, det kan gärna ha varit lyxigt någon gång, men då ska det ha sunkat ner. Så jag tycker det är direkt otrevligt med sån här.
Du tycker inte om materialism?
Nej, det, och framförallt inte det här, det, den här amerikanska, att man är på något ställe och folk står och frågar en hela tiden vad man tycker, och de rycker undan tallriken när man har ett färg. Alltså det här, sån här service, det tycker jag inte om, den sortens. Mm.
Du, tack för att du kom förbi.
Ja.
Och nu får du äntligen äta dina bilar här.
Mm. Ja, gott.
Puss och kram alla lyssnare, och puss och kram till Agnes Wold. Hej då!
Hej då!